Aron heter jag. Jag är ungdomsledare här i församlingen. Jag är pappaledig just nu med vår lilla dotter Miriam som sprang fram med förut. Så det var länge sedan jag predikade sen. Jag tror det var typ i höstas någon gång. Så det, jag är lite ringrostig tror jag. Vi får se hur det här går. Men det är väldigt kul att få predika igen. Det är det verkligen. Nu efter påsk så har vi haft den här serien Kraften i uppståndelsen. Det skulle vara en serie. Det blir en serie i två delar. Jag vet inte om man kan kalla det en serie då. Kan man det?
Miniserie.
Det är en miniserie. Bra. Precis. Förra veckan så hade vi var Fredrik som här. Kolla på Christer. Hette han Fredrik? Ja. Var här och predika. Och nästa vecka så är det Reach-konferensen när Evelina ska predika. Det kommer bli jättebra. Så det blir en miniserie då den här gången. Och vi ska prata om då kraften i uppståndelsen. Och jag tycker det är så fantastiskt med evangeliet att kraften i uppståndelsen är inte styrka eller makt. Det är liksom inte det stora, det starka som är kraften, utan det är det lilla, det svaga. Jag kommer bara tänka på den här texten i Gamla testamentet när profeten säger att Gud är inte i stormen, han är inte i elden, han är inte i åskan. Gud är den stilla viskningen. Gud är enkel. Han kommer till vår nivå. Men under Jesu tid så trodde man att Messias skulle komma och att det skulle vara en stor militär ledare. Någon skulle kasta ut romarna och rädda Israels folk från de här romarna som har dragit in. En profet som Mose som drog ut dem ur Egypten. En profet som Elia eller Jeremia eller Jesaja. En stor profet skulle komma. Men Jesus tar inte den vägen att med kraft och styrka och med militär makt driva ut romarna och befria sitt folk. Han tar en helt annan väg. Han gör tvärtom. Jesus han rider in på en åsna när han som man och som lärare borde rida in på en stor häst. Speciellt om man hade ambitionen att bli en politiker. Och under den sista måltiden så tar han en tjänares uppgift och tvättar lärjungarnas fötter. Det som var liksom det absolut smutsigaste på en människas kropp enligt deras världsbild. Den uppgift som var till för slavar tog han på sig. Tog på sig ett förkläde och tvättade deras fötter. Jag tänkte vi skulle läsa det. Vi öppnar Johannes 13. I och med att man är föräldraledig så är det svårt att hinna med att lägga in bibeltexterna. Så ta fram din bibel, säger jag bara. För det blir mycket bibel idag. Långa bibeltexter ska vi läsa. Långa och många. Johannes 13:1 börjar vi på. Det var strax före påskhögtiden. Och Jesus visste att stunden hade kommit och han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Det åt kvällsmåltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanke att han skulle förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och han skulle gå till Gud. Så han reser sig från bordet, lade av sin manteln, tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han upp vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade han till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sa: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Och Jesus svarar: Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter, utan också mina händer och mitt huvud. Och Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren, så är också ni rena, dock inte alla. Han visste att han skulle fråga honom. Därför sa han att det inte var alla som var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, ty det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger er. Tjänaren är inte för mer än sin herre, och budbäraren inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Genom de här handlingarna så visar Jesus på en tjänares väg. Han gör sig inte stor och mäktig och stark. Han tar en tjänares väg och betjänar sitt folk. Betjänar dem han leder. Och han ger oss också budet: gör nu ni som jag har gjort för er. Och nu blir en liten parentes här i min predikan. Men jag vill ge er ett varningsord för den här texten. För reducera inte den här texten till att det handlar om att tvätta varandras fötter fysiskt. Så enkelt är det inte. Så lätt kommer vi inte undan. För Jesus exempel handlar inte om att vi bokstavligen ska göra det, utan det handlar om att ta det smutsigaste av en människa och ta hand om det, tvätta det rent. Vi behöver översätta den här betydelsen från Jerusalem år, kan vi säga 30, till Norden 2024, Enköping 2024. Vad kan det innebära att tvätta någons fötter idag? Vill jag slänga mig i tanken. Och bär med dig den frågan. Vad kan jag göra för någon annan för att tvätta dens fötter? Nu ska vi läsa nästa text. Första Korinthierbrevet 13. Och det här är kärlekens lov som ofta man läser vid bröllop och sånt där. Och då pratar man om att det är en romantisk kärlek. Men den här texten handlar inte bara om det. Det här är ett exempel på hur vi ska leva mot varandra i församling. Så när vi läser det nu, ha det för ögonen och kom ihåg det. Att det handlar inte om din relation till din fru eller man eller sambo eller hur du nu lever. Utan det handlar om till dina syskon här i församlingen, till dina vänner, till din näste. Första Korinthierbrevet 13:1. Om jag talar både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläds sig inte i orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den föredrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetierna ska upphöra, tungomålen ska tystna och kunskapen ska förgå. Älska varandra med den kärleken. Ta hand, tvätta någon annans fötter med den kärleken. Med tålamod, med mildhet, med kärlek. Det är det exempel som Jesus visar. Slut på parentes. Kraften i uppståndelsen är inte makt och styrka. Kraften i uppståndelsen är Guds kärlek. Att älska gränslöst så som vi blivit älskade av Jesus. I Gamla testamentet så finns det en bön som heter Shama. Och vi hade en predikusserie om det i höstas. Om du inte har hört den, eller om du inte var här, så rekommenderar jag att gå in i din podcast-app och hitta den. För det är en väldigt bra serie. Men bönen säger så här: hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Bibeln säger också att Gud genom Jesus ska skriva sin lag på våra hjärtan. Jeremia 31. Detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras folk, deras Gud, och det ska vara mitt folk. Och när vi läser de här texterna så kan ni hålla med om att hjärtat i vår kultur, det symboliserar lite känslornas centrum. Eller hur? Lyssna till ditt hjärta. Följ ditt hjärta. Gör som ditt hjärta säger. Och med det menar vi ju, gör det som känns gött för dig. Gör det som känns bra. Men i Bibeln så är inte hjärtat en symbol för känslornas centrum. I Bibeln så är hjärtat centrum för vår vilja. Och om vi då översätter det här budet, så ska vi älska Gud av hela vår vilja. Och löftet som Gud ger oss att han ska skriva sin lag på våra hjärtan är att hans vilja ska leva i och bli ett med vår vilja. Han ska genomsyra, hans vilja ska genomsyra vår vilja. Kärlek är ett val. Att älska Gud av hela sitt hjärta är att välja att älska Gud av hela sitt hjärta. Jag tänkte vi skulle läsa Bibelns största kärleksförklaring. Den hittar vi i den lilla, lilla boken Rut. I morse när jag skulle slå upp Rut så bläddrade jag förbi det två gånger. Först åt ena hållet, sen åt andra. För den är så 4 kapitel. Det är inte mycket i Gamla testamentet. Det här är en berättelse om kung David och förlängningen Jesus släkttavla. Och jag hörde någon som sa att den troligen skrevs för att bevisa att kung David inte var en riktig jude eller någonting. Eller om det var tvärtom. Men ja, den är lite kontroversiell helt enkelt. Den skulle liksom discredit David, men det gjorde den inte. Boken beskriver hur en judisk familj, tvåbarnsfamilj, blir flyktingar när det blir hungersnöd i Betlehem där de bor. Det är pappa Elimelech, mamma Nomi och bröderna Mahlon och Kilion. Härliga namn. Familjen lämnar sin familj, de lämnar sina vänner i Betlehem och ger sig av till Moab. För där har de tydligen mat. Och de har det ganska bra där. Tills pappa Elimelech dör och Nomi nu är ensamstående mamma. Familjen lever vidare. Grabbarna hittar var sin fru. En som heter Orpa, en annan som heter Rut. Och efter 10 år så dör även sönerna. Och där står Nomi kvar med bara 2 svärdöttrar. Och inget kvar. Och det där blir lite droppen för Nomi. Så hon känner, jag lämnar det här. Nu får vara nog. Jag tar mig hem igen till Betlehem. Och hon säger till sina svärdöttrar, gå hem till era föräldrar istället. Lämna mig i sticket. Jag har ingenting kvar. Jag har inget att ge. Jag har ingenting. Vänd hem och skaffa ett bra liv. Men de ger sig inte. De här svärdöttrarna. De går med henne. Så Nomi säger till dem en gång till. Men ingen ger sig. Hon säger till dem en andra gång. Och då börjar Orpa ge sig av. Hon säger till Rut en tredje gång. Och Rut vägrar lämna Nomi. Hon väljer Nomi. Kan slå upp Rut 1:16. Men Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Det dit du går vill jag också gå. Där du stannar vill jag också stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag också dö och där vill jag bli begraven. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. Dit du går jag också. Där du stannar, stannar jag. Ditt folk ska vara mitt folk och din Gud ska vara min Gud. Där du dör vill jag dö. Rut behövde verkligen inte välja Naomi. Naomi hade ingenting att erbjuda, ingen trygghet, ingen försörjning, inga söner, ingenting. Men i sin kärlek till Naomi så väljer Rut Naomi. Och på samma sätt så väljer Gud dig varje dag. På samma sätt väljer Gud relation till dig. Dit du går, går jag också. Där du ska dö, kommer jag dö. Endast döden kan skilja oss åt. Och den besegrar Jesus i uppståndelsen. Bibeln säger att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Den lön vi förtjänar betalas av en annan i vårt ställe. Istället för att vi får vad vi förtjänar så får vi en gåva, en fri gåva av liv utan skyldigheter och krav. Vi kan bara ta emot liv. Bibeln säger att det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får och var en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Dit du går, går jag också. Där du skulle dö, dör jag i ditt ställe. Kraften i uppståndelsen är Guds kärlek. Det är inte makt och styrka. Det är Guds kärlek för oss. Att han går in i döden för oss. Att han går igenom lidande och svårigheter och ångest och allting för oss. För att du ska kunna ha relation med honom. Och det är det sista jag vill skicka med. Att kraften i uppståndelsen är att vi får ha relation med Fadern. Och inte bara en relation, utan vi får bli en del av den relation som Gud redan har. För så här är det ju, Gud är tre igen. Hoppas alla känner igen det här. Och redan från skapelsen kan vi läsa om Gud säger att låt oss skapa människor till vår avbild. Gud är inte ensam på den nivå att han behöver oss. Gud behöver ingenting. Men han ser att vi behöver honom. För vi är inte fullkomliga utan honom. Vi är inte hela utan honom. Och ibland används ju den här symbolen av en triangel för att symbolisera treenigheten. Men problemet är att det här, det signalerar att det finns en hierarki. Att det är Fadern uppe på och sen är det två tjänare som är utifrån Gud. Och det stämmer inte med Bibelns berättelse. Det är inte så Guds relation ser ut. Det är inte så den relation vi får komma in i ser ut. Vi kan öppna Johannes 10. Vers 27. Jag ger dem mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingenting ska vara rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Det är inte en hierarki, de är ett. Och så öppnar vi, kan ni bläddra till kapitel 14, vers 10. Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag talar till er, tala inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Fadern och sonen är ett. De är olika och separata, men de är ett. Och för att beskriva den här relationen så använder sig kyrkofäderna av bilder och ett uttryck som jag ska visa er. För att visa på att det inte handlar om en hierarki mellan dem utan de hänger ihop. Det här heter perichoresis och det var kyrkofadern Gregorius av Nyssa som myntade begreppet. Och det handlar om att alla tre gudarna de genomsyrar varandra. De sitter ihop, de är olika men sitter ihop och det finns inte en hierarki i det utan att de är ett. De är tillsammans. Och när Jesus säger att jag är fadern och fadern är mig, så handlar det inte om att Jesus fysiskt är i fadern eller fadern i sonen, utan tvärtom. De är i varandra på ett relationellt plan. I sinne, i vilja och i känslor. Fader, son, ande är ett, men tre. Och här har vi en ikon som visar det här också. Fader, son och ande som sitter vid ett bord och delar och ser ut som en fruktskål. Eller vad säger ni? Delar en måltid. Treenigheten är inte en hierarki. Guds gemenskap är inte en hierarki där vi får inleda oss ett led, inrätta oss i ett led, utan det är en relation mellan Fader, Son och Ande som vi får bli en del av. Och den här bilden vill symbolisera det genom att längst ner så är en öppen väg in till deras bord. För att visa att vägen till Gud är öppen. Vägen till den här relationen är öppen. Jag kan läsa Johannes 17, vers 1. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad: Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom all makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Fadern förhärliga sonen, sonen förhärliga fadern. Det är så här relationen ser ut. Det är ett ständig rörelse runt och runt och runt av att Fadern förhärliga sonen, sonen förhärliga fadern. Och i den här relationen får vi komma med och få bli betjänade av Jesus. Få våra tvätter föttade och vi får respondera i att förhärliga honom. Sa jag något fel nu? Ja, dyslexi i hjärnan. Fadern förhärliga sonen och sonen förhärliga fadern. Och det här ordet härlighet är ju liksom grundformen till våra lovsånger, en doxologi. Vi får prisa Gud och ära honom. Kraften i uppståndelsen är att vägen är öppen till den här relationen där vi får med i rörelsen av att bli betjänade och att förhärliga. En relation med Gud i all sin fullhet där vi blir betjänade. Där vi får förhärliga och där vi får bli betjänade. Där vi får förhärliga och där vi får bli betjänade. En relation där vi får bli tvättade rena från all vår synd, all vår skam och all vår skuld. Där vi får bli formade till likhet med Gud. Där Guds vilja, där Guds lag får skrivas i våra hjärtan, i vår vilja. Där vi i kärlek får respondera på det han gjort för oss. Som jag sa tidigare säger Romarbrevet: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus. Vi fortsätter i Johannes 17, för Jesus säger här: detta är evigt liv. Detta är evigt liv, att det känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Syndens lön är döden, men Guds gåva är liv. Och liv är att känna fadern. Liv är att ha relation med Gud, att sätta sig vid det här bordet. Att dela måltiden med Gud och att bli formad till hans likhet. Och det gör vi tillsammans som kyrka, både här i Enköping och globalt. Filipperbrevet 2 står det så här: om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Precis som Fadern och Jesus är ett. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bäst utan tänk på andras. var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till Guds gestalt räknar han inte tillvaron som Gud så som segerbytare, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesus ska alla knän böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Amen. Kraften i uppståndelsen är inte makt eller styrka. Kraften i uppståndelsen är Guds kärlek. Kraften i uppståndelsen är att vi får en del av den här relationen. Att vi får sätta oss vid bordet och bli formade till Guds avbild. Låsningsteamet, ni kan komma upp så ska jag avrunda här. Så min inbjudan till dig idag är att sätt dig vid det här bordet. Låt dig få bli betjänad av Gud och ge honom all ära. Betjäna honom som din herre och frälsare och låt dig åter bli betjänad och formad av honom. Kraften i uppståndelsen är inte det stora mäktiga, det är det enkla. Den stilla viskningen. Och du är inbjuden att sätta dig vid bordet med Gud själv. Dela hans måltid. Bli tvättad. Och om du är här idag och bär på skuld eller skam eller synd och känner att du är långt borta från Gud, så vill jag bara säga att det finns en Gud som älskar dig. Som gav allting för dig. Och han vill dig väl. Han vill dig väl. Han vill lyfta din skam. Han vill lyfta av dig din skuld. Och han vill ge dig frid, säger Bibeln. Och till dig som redan känner Gud, så vill jag bara bjuda in dig till det här bordet. Att sätta dig vid Jesu fötter. Låta honom på nytt kanske tvätta dina fötter. Rena dig. Och sen vänder du dig till honom och ger honom all ära. Detta är målet med skapelsen. Med frälsningen, med uppståndelsen. Att allting återigen ska få relation med Gud. Den tyske teologen Jürgen Moltmann säger så här: wherever the gospel is preached to the poor, sins are forgiven, the sick are healed, the oppressed are freed, and outcasts are accepted. God is glorified, and creation is in part perfected. På varje plats där vi förkunnar evangeliet för de fattiga, de svaga, de sjuka. På varje plats där de sjuka blir helade. Och den förtryckta blir befriade, så förhärligas Gud. Och det blir lite mer sant för varje gång. Att skapelsen blir det som när man tänkt att vara perfekt och alltigenom god. Så som det var i begynnelsen. Det här är vår uppgift. Sitta vid bordet. Var i relationen. Bjuda in andra till relationen. Göra som Jesus gjorde.